och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Marcus, och vi jobbar på RF SISU. Och idag har vi med oss David från RF SISU Småland. Välkommen tillbaka David.
Ja, men tack så mycket, tackar.
Och den här veckan så har du träffat en, får man säga för de stora massan, en ganska anonym demontränare.
Anonym demontränare, det var en ganska bra beskrivning skulle jag säga. Jag har träffat en man som heter Vestein Hafsteinsson. Och det är, som ni kanske hör på mitt hyfsat bristfälliga uttal, en isländsk man. Han är ett tränare till bland annat Daniel Ståhl Fanny Roos, som kanske lite fler personer i vårt avlånga land känner till.
Ja, och han var ju om inte annat i ropet och kanske blev lite mer känd för de stora massorna under friidrotts-VM där Daniel gick och vann. Då var han ju mycket intervjuad.
Precis, då syntes han ju mycket i tv, och han grät ju också i tv efter att Daniel tog det här efterlängtade VM-guldet. Så jag har suttit ner och pratat med honom om, min tanke var att prata lite om hur påverkar coronan deras vardag. Men det blev ett lite annat samtal också om hans syn på ledarskap och hur han ser på långsiktighet och relation med sina aktiva och så. Så det blev ett intressant samtal.
Mm, kul. Vi tar väl och lyssnar till hur det lät när du träffade Vestein.
Varmt välkommen till den här podcasten, Vestein.
Tack.
Vestein Hafsteinsson, kasttränare. Och först och främst, uttalet på ditt namn där. Jag vet att du har fått den förr, men hur skötte jag mig?
Ganska bra för att vara svensk.
Det är så? Det är Vestein Hafsteinsson, det är så du heter, ja, i det här landet, eller?
Det går bra.
Ja. Men du är kasttränare och har ett gäng atleter i ditt stall. Bland annat Fanny Roos, Sveriges bästa kulstöterska, och Daniel Ståhl har du ju sett i sammanhang med, som ju är världens bästa diskuskastare just nu. Men hur skulle du presentera dig själv?
Ja, jag brukar presentera mig själv som en liten pojke från Island.
Pojke?
För tiden har gått så fort. Så jag är först och främst islänning som har hållit på med idrott hela mitt liv, och som liten pojke liksom hade någon dröm om att bli duktig idrott, och sen ville jag bli tränare eftersom alla mina idoler var tränare i lilla Selfoss på Island. Mm. Och då måste jag nog erkänna att jag har fått leva min dröm kanske som tränare. Jag kan inte tänka mig att jag skulle ha kunnat få mer ut av mitt liv, och på grund av det så är jag liksom en friidrotts-entusiast utöver det vanliga, som har levt i idrott hela mitt liv.
Du har ju varit aktiv själv och ganska framgångsrik sådan. Berätta kort om din egen aktiva karriär.
Jag var ganska duktig diskuskastare. Jag lärde mig att kasta diskus tidigt och slå alla isländska juniorrekord, pojkrekord och juniorrekord. Så jag var duktig på det, och sen åkte jag till USA och fick scholarship vid University of Alabama. På 80-talet träffade jag min svenska nuvarande fru och flyttade hit och var proffs som diskuskastare i 10 år. Kom till OS-final, men lyckades aldrig i de rätta sammanhangen som jag ville lyckas. Jag är inte den sämsta, och jag var inte den bästa heller. Jag var någon slags mitt i högen. Och på grund av det så var jag lite nyfiken. Liksom, hur blir man bäst i världen? Och då har det varit motivationen, kan man säga, som tränare. Att liksom träna folk för att ta guldmedaljer.
För du kom in på tränarbanan ganska tidigt. Och jag hörde en annan podcast med dig där du berättade att du även som aktiv i princip agerade lite som tränare. Du har alltid varit intresserad av ledarskapet.
Ja, det var egentligen väldigt bra för mig i relation till min tränarkarriär. Men det var kanske inte det bästa i relation till min aktiva karriär, eftersom jag coachade mina konkurrenter samtidigt som jag tävlade mot dem. Och det är faktiskt sant. Och det sa en psykolog till mig när jag var 33 år gammal, just när ska du börja tänka på dig själv? Därför du är liksom mer upptagen av andra när du är där ute. Och det var kanske bara coach, alltså tanken i huvudet, att jag alltid har haft svårt att hålla mig när jag ser att jag kan hjälpa till. Och jag trivs mycket bättre i tränarrollen än som atlet. Så det var nog bara kanske min, kan man säga, grundpersonlighet, att jag var från första början ledare eller tränare, och jag trivs väldigt bra med det.
Var det direkt efter den aktiva karriären som du hoppade på tränarbanan?
Ja, mer eller mindre. Jag provade på lite fitnesscenterjobb och liksom blev personlig tränare på Island och i Sverige. Och det gick bra, men jag trivdes inte med den typen av jobb.
Jag tänkte, för jag har lyssnat lite på dig tidigare och vi har haft våra samtal, och jag vet lite hur du lägger upp långsiktighet och att du inte tar in vem som helst i ditt team och att du har en väldigt långsiktig plan. Men kan du berätta lite om för lyssnarna att hur du jobbar? Det är inte en ettårsplan eller halvår i taget, utan du jobbar, är det 8-10 år du tänker?
Ja.
Kan du berätta lite?
Ja, alltså jag har bara rekryterat en människa av 55 som jag har coachat 55 från 10 länder. Jag har bara rekryterat en, och det är Daniel. Jag rekryterade honom i 2011. Men oftast får jag ett telefonsamtal, nästan alltid, eller en e-mail. Var helt enkelt unga atleter frågar mig om jag kan bli deras tränare. Och sen får jag väldigt många samtal från utlandet, från olika olympiska kommittéer eller förbund eller klubbar eller pappor och mammor som frågar mig om jag kan coacha deras söner och döttrar och så vidare. Och jag säger nej till flesta på grund av att jag är principfast man, och jag vill jobba med dem som jag trivs med. Jag gör undersökning på dem, och samtidigt som jag får ofta sådana frågor om att träna någon i några månader inför något mästerskap och så vidare, och det tackar jag nej till. Och det är på grund av det att det som jag får kick ut av, det är liksom att göra en långtidsplanering, säga att om 8 år så vinner den här människan och blir bäst i världen. Jag har lyckats med 2 gånger att ta guldmedalj på VM i diskus, som är min favorit idrottsgren, liksom i Gatkanter. Det tog 8 år. Jag sa att det skulle ta 8 år. Och jag sa det här faktiskt på möte här i Växjö, i dessa lokaler, till bland annat Stefan Lindeberg som var ansvarig för SOK-rådet. Det kommer att ta 8 år för mig att göra Daniel Ståhl till världens bästa diskuskastare. Och det tog exakt 8 år. Och detta är det som ger mig kick av att vara tränare. Att planera allt från A till Ö. Se planeringen gå i uppfyllelse, och så vinner den människan som jag sa för 8 år sedan att kommer att vinna. Eller för 8 år innan. Och det är det som jag liksom går för. Jag gillar inte såna snabba lösningar. Jag gillar att jobba med atleten länge och alla som är runt atleten. Och det är alltså vägen till målet som jag gillar.
Och då tänker ju jag, hur påverkas du just nu av att du har en viruspandemi som pajar ditt upplägg och din planering?
Då kan du gissa, och alla som lyssnar, liksom att det påverkar oss mindre än flesta andra. På grund av att vi har en långsiktig målsättning. Om vi skulle sätta allt krut bara på OS 2020, då skulle det påverkas väldigt mycket. Men det påverkar oss, och det är egentligen hittills, så har det inte påverkat oss någonting i relation till vår planering. Jag har hållit exakt det som jag hade planerat innan, och nu i söndags, alltså för 2 dagar sedan, då avslutade vi vårt träningsläger i Kalifornien i Växjö. Så jag liksom, istället att åka till Los Angeles som vi skulle, och 2 veckor innan till Portugal, då satte jag dessa läger i Växjö. Vi har fått träna här och vi har inte missat ett pass. Det som är skillnaden är, vi skulle tävla på 2-3 tävlingar i Kalifornien. Vi lyckades med att tävla på 2 kasttävlingar här innan det här förbudet kom från RF och myndigheterna. Och oftast börjar vi inte tävla förrän i slutet av maj, början av juni. Och om vi lyckas med det, då kommer det att påverka oss väldigt lite. En annan sak är att jag har en filosofi i min grupp att när det är något motstånd, och här är, kan man säga, motstånd till oss i relation till detta, men idrott blir väldigt lite i det här sammanhanget eftersom det är liksom en världskris inom annat område som är vår hälsa, och då måste vi respektera det. Och då ska vi inte gnälla över någonting, vi ska bara fortsätta träna, och så när vi kan börja tävla, och vi kommer inte att få någon mästerskap i år, då har jag kan inte säga att jag övertalar min grupp om det, men min grupp är överens om det, att när vi kan börja tävla, oavsett hur stora tävlingarna är, och om det är ingen publik eller någon publik, då kommer vi helt enkelt att gå för 2020 och kasta personliga rekord. Och det betyder att det blir väldigt långa kast.
Ja, med tanke på stallet du har. OS ställdes ju in eller sköts upp för några veckor sedan, någon månad sedan. Och bara häromdagen så kom ju beskedet att EM, som ju skulle vara i augusti väl, ställs in. Jag tänker, hur påverkar det din träningsplanering? Backar du? Du säger att ni tränar som vanligt och ska kasta pers här till sommaren när det kanske ska vara tävlingar. Men någonstans så ska väl dina atleter vara i sin bästa form någonsin nu när OS skulle äkt rum. Hur lyckas du konservera eller skjuta upp den formen till ett år senare, så att säga?
Det är ganska lätt. Därför, det handlar om att detta är alltså mental träning, detta är teknisk träning och detta är fysisk träning. Och så är det socialt liv. Alltså vi lever i någon slags sammanhang, alla har sitt sociala liv, och sen ska träningen, alltså tekniskt, fysiskt och mentalt, fungera i det här sammanhanget. Om man inte får någon utdelning i år, 2020, då är det egentligen den bästa förberedelsen inför 2021. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att packa väskan nu och börja bygga upp i april månad för OS som ska gå i augusti 2021. Det är allt för lång tid. Det är allt för tråkigt. Så vi vill ha det roligt. Vi vill liksom få någon utdelning av alla reps och set som vi har gjort. Alla dessa ton som vi har lyft under vintern. Alla dessa kast som vi har kastat under vintern. Nu vill vi få utdelning i 2020. Den utdelningen kommer inte att vara på mästerskap. Men om Daniel Ståhl kastar svensk rekord, då kastar han tredje eller andra eller bästa resultatet i världen genom historien. Om Fanny Rose gör pers, då stöter hon över 19.06. Det är fantastiskt resultat. Om vi får en utdelning, och Simon Pettersson har redan kastat pers i andra tävlingen bara här ute på kastplan, 66.93, som är över kvalifikations, och skulle ha gett honom andra plats på VM. Och den utdelningen vill jag få. Om den kommer i slutet av maj, om den kommer i juli eller om den kommer i mitten av september, på grund av att vi skulle kunna tävla någonstans, då vet jag att mina atleter kommer att kasta långt. De kommer att vara förberedda, de kommer att vara hungriga, de kommer att vara tekniskt och fysiskt i toppform när det öppnar upp. Då vill jag få den utdelningen. Och då blir utdelningen den att vi kastar långt och vi förbereder oss inför OS, och det är bästa förberedelsen att hålla planen och inte packa ihop nu.
Du nämnde den mentala aspekten. Träningsupplägget har du koll på, dina atleter gör det du säger. Men det mentala, hur mycket samtal har ni? Hur mycket diskuterar man? Alltså den mentala träningen, det är ett väldigt vitt och stort begrepp, mental träning eller idrottspsykologi, det är väldigt stort också. Hur motiverar man en sån som Daniel Ståhl, som kanske har legat och drömt och tänkt att nu i sommar då ska jag ta mitt OS-guld och kanske till och med ett världsrekord kan komma. Och sen, virus, pannkaka, han får vänta över ett år till.
Om det är någon i min grupp som skulle kunna tappa motivationen på grund av vad han har gjort, då är det Daniel.
Mm.
Men hittills har jag haft väldigt mycket samtal med mina aktiva. Jag hade individuella samtal med alla nu förra veckan. Så pratade jag ganska mycket med dem varje dag i grupp. Efter styrketräningen samlas vi ofta och snackar lite. Och det har pågått hela tiden samtal, plus att jag får stöttning av SOK i relation till alltså mental rådgivare och så vidare, och de pratar också med dem. Och det handlar väldigt mycket om vad ska vi göra utav 2020 säsong. Så Global Throwing gänget med mig som coach, så vi är helt inställda på det, att försöka göra det bästa utav den här situationen istället att tycka synd om oss själva. Därför om vi skulle packa ihop här nu och tappa motivationen, vad är alternativet? Alltså vi kan inte åka någonstans. Vi kan inte åka på semester.
Lägga sig i soffan och kolla på film och äta popcorn.
Ja, och inte det bättre. Det är mycket bättre att vänta på och fortsätta träna 2 gånger om dagen. Och så öppnas sig för kasttävlingar kanske i juni. Och så öppnas det för några Continental Cup eller Diamond League-galor. Eventuellt i juli eller augusti eller inte. Vad blir det då? Jo, svensk mästerskap kanske och Finnkamp. Och så blir det kanske någonting i september. Om det blir det, då blir de här atleterna på topp. Och då kastar de pers. Jag kan inte lova det, men det är ganska stor sannolikhet. Och jag har inte märkt någonting annat än att de är motiverade att göra det. Och det är bästa förberedelsen inför OS nästa år. Att få en utdelning av resultat i 2020, och vi håller oss till det.
En personlig reflektion är ju att oavsett vad man sysslar med, oavsett vad ens jobb är, så när det kommer någonting som vänder helt upp och ner på ens vardag, du kan inte göra mycket av det du brukar göra, du får ställa in i princip mycket av det sociala umgänget, du får tvingas sitta hemma i soffan istället när du kanske skulle åkt och hälsa på familjen eller släkten eller vännerna i någon annan stad eller så. Tror du det beror på att du har jobbat med dem så pass länge att de kan fokusera och kan koncentrera sig på det de ska göra just nu, trots att det inte är ett OS eller ett EM? Är det på grund av långsiktighet, helt enkelt?
Ja, absolut. Eftersom vad ska man säga, vad är min styrka? Jo, jag kan diskusteknik, jag kan kulteknik, jag kan styrketräning, jag kan planering och periodisering. Men det som jag tycker är styrka i min grupp, och jag predikar det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Vi ska aldrig låta någonting stå i vägen för att vi kör vidare. Och det betyder att jag säger det ofta så. Vi gnäller inte, vi låter andra gnälla. Om det till exempel, vi kommer till en tävling och det är förfärliga förhållanden, då slår Daniel Ståhl alla. Därför jag har övertalat honom om att han är bäst när det gäller, när det är jättedåliga förhållanden. Simon Pettersson är likadant. Diskuskastare är väldigt många väldigt till exempel insnöade i någon slags vindförhållanden och så vidare. Men om det är snabb ring eller dålig ring eller domaren är taskig eller tävlingen är försenad eller någonting, det spelar ingen roll. Så det kommer från mig, och jag bestämde när detta kom upp, och vi kunde se det i förväg. Vi visste att det skulle inte bli något OS några veckor innan beskedet kom. Jag har sagt nu under 2 månader, det blir inget EM. Alla pratar om att det skulle bli EM. Det är fullständigt omöjligt att hålla ett EM när halva Europa eller nästan 90% av Europa är stängt och kan inte träna sen i februari. Va? Det går inte. Så det kunde vi se, så det var ingen överraskning. Och då har jag pratat med dem och pumpat i dem motivationen och inspirationen att träna och få en utdelning av den fysiska, mentala och tekniska utveckling som de har fått under vintern här. Sen om det skulle vara så att någon tappar motivationen, då är det en utmaning för mig. Vad ska jag göra? Om Daniel till exempel skulle tappa motivationen och säga nej, jag är inte intresserad att bara tävla på kasttävlingar i juni månad, jag är inte intresserad av det. Då måste jag hitta på så att Daniel får någonting utav detta ändå. Och vad det skulle det kunna vara, det återstår att se. Men hittills, bara positivt från Daniel och alla andra i gruppen, att göra det bästa utav detta som vi kan och inte tycka synd om oss själva.
Och på den här podcasten har vi ganska många lyssnare från framförallt ledare i väldigt många olika nivåer, allt från barn till vuxna till seniorer. Och det kanske är det som kan vara något form av budskap till tränare som håller på, oavsett vilken nivå det är, för det har förändrats för alla tränare i alla nivåer, alla idrotter i princip. Men att försöka hitta motivationen och kunna hitta en prestation i det lilla.
Och jag bara, mitt budskap till alla tränare, ledare och där ute, det är liksom att fatta vad vi går igenom här. Det är någonting som är väldigt, väldigt ovanligt. Men vi kan inte liksom tappa gnistan i idrotten, eftersom det är liksom en fantastisk grej att kunna jobba med idrott och kunna jobba med ungdomar och så vidare. Och då ska vi bara tuta och köra och hitta motivationen i alla möjliga inbördes tävlingar under träningssituationen och så vidare, eftersom vi får ändå träna i Sverige. Men väldigt många länder har stängt också det. Och det betyder liksom att här skulle kunna bli jättemycket utveckling på olika sätt. Till exempel om man har ett lag, då kan man jobba jättemycket med gruppdynamik. Man kan jobba jättemycket med stämningen i laget och så vidare. Och göra det här som väldigt många tränare kanske inte har tid ofta med. Att liksom att ha individuella samtal, prata socialt, mentalt med varje spelare. Och så vidare. Man måste hitta på liksom, vad är det som gör att idrottsmän och kvinnor blir bra? Det är oftast sociala grejer och mentala grejer som står i vägen. Alla kan lära sig att spela fotboll. Alla kan lära sig att kasta diskus. Alla kan lära sig att köra bänkpress och knäböj. Det är inte problemet. Problemet är oftast för unga människor att de går igenom olika saker i sitt liv i den här åldern mellan 20 och 30 och till och med tidigare. Vad är sociala problem? Relationsproblem. Och det viktigaste i människans liv är mänskliga relationer. Och jag ofta, till och med när du har varit med David, då har vi haft lite tränarmöten här. Va? Man har lärt sig att till exempel inom lagsport så har ofta coachen eller coacherna inte tid att prata individuellt med spelarna. Men nu har de tid med det. Nu kan de liksom göra laget bättre med att göra varje länk i kedjan bättre.
Se människan och inte bara idrottaren. Det finns verkligen tid och möjlighet för det nu.
Ja, jag tittar alltid på personen först. Personen bakom idrottsmannen. Och det som jag är mest stolt över, till exempel i Daniel Ståhls fall, det är liksom inte att han vann VM-guld, eftersom han har mycket kvar att vinna. Han kan vinna hur många medaljer som helst, eller ta många medaljer som helst. Det är inte världens lättaste sak att vinna OS-medalj. Men han kan ha möjlighet att göra det. Men jag är också väldigt stolt över det att Daniel har utvecklats som person.
Den sista frågan innan vi ska runda av. Och det handlar också om Daniel Ståhl. Och det handlar om hans styrka på gymmet. Som han är ganska bra på att dela med sig via sociala medier. Och jag har sett i lite så spegelvinkel och sånt att ofta är det du som filmar också när han gör de här monster. Har du sett, finns det någon starkare idrottsman som du har sett genom alla år på gymmet?
Ja, alltså när man tittar globalt, då är det fullständigt makalöst vilka talanger det finns. Alltså jag har sett en amerikansk fotbollsspelare hoppar över 4 meter i stående längd. Fullständigt makalöst resultat. Vi kan titta nu på Michael Jordan dokumentär och se vilken fantastisk idrottsman han var och så vidare. Daniel är extremt stark och explosiv diskuskastare, och det är inte problemet. Och många videon som han lägger ut, det är alltså från min sida psykologi. Daniel älskar att köra styrka. Daniel älskar att köra tungt. Han behöver inte göra 350 kilo i marklyft för 5 gånger för att kasta diskus 75 meter. Men jag låter honom göra det 1-2 gånger om året. Var han får maxa i de här lyften, eftersom det är det roligaste han gör. Och från min sida, då har jag alltså världens lyckligaste diskuskastare i händerna när han får göra det. Och då ser jag till att när han gör det, då är han redo att göra det, och då är jag inte rädd för att han ska skada sig på grund av det.
Jag har sett honom otroligt lycklig flera gånger, och det är ju dels som alla såg när han tog VM-guld och han sprang och hoppade häck och allt vad han gjorde. Och sen är det när han persar på gymmet. Alltså den adrenalin och den glädjen han visar efter rekorden, den är nästan på samma nivå.
Ja, och nu har vi en målsättning till exempel i år. Daniel blåser på och producera något fruktansvärt adrenalinkick när han gör de här lyften. Det är mycket, mycket svårare i diskus, eftersom det är mycket, mycket svårare teknik än till exempel att köra marklyft. Eftersom vi har rotation, vi har linjärkraft, vi har vertikalkraft, vi ska liksom låta diskusen flyga i luften och så vidare. Och nu är målsättningen, till exempel nu vill Daniel kunna ta de här 350 för 5 in i diskusringen och får samma adrenalinkick i diskusteknikken, och det är det som vi jobbar väldigt hårt på nu, att kunna använda den här fruktansvärda kraften och hastigheten i ringen, och då kommer han att kasta världsrekord.
Kommer det i år eller kommer det 2021? Eller kommer det 2022?
Det, han brukar säga när han får den frågan att det är liksom inte som att beställa en pizza. Nej. Och det är alltså fruktansvärt långt, men vi fick inspiration av Mondo i vinter när han hoppade 6,18. Fantastiskt. Och vi ser det som en fantastisk inspiration. Jag tror att Daniel kan sätta världsrekord, men jag kan inte garantera någonting. Men om han gör det, så gör han det i år eller nästa år.
Intressant att få en bild från vår svenska elitfriidrott, både kopplat till mästerskap och kopplat till de tider vi lever i nu. Vad är dina reflektioner från det här samtalet, David?
Att det blev ett väldigt intressant samtal. Jag har träffat honom tidigare och haft lite samtal med honom tidigare. Och jag tycker varenda gång jag har pratat med honom att det alltid blir intressant. Det kan vara att man pratar om vädret, men det blir ändå intressant. För han har en ganska intressant syn på livet, men framförallt på idrotten och på sin tränargärning. Så jag har med mig flera olika reflektioner från det här samtalet. Och som jag sa där i introt så skulle det ju här vara ett samtal om hur viruset påverkar honom och hans atleter under, ja, just nu. Det blev inget OS, det blev inget EM och så vidare. Men han säger ju det ganska tydligt att det påverkar inte så mycket eftersom han jobbar så pass långsiktigt och har bra personkännedom på sina atleter, och han vet vilka knappar han ska trycka på för att lyckas hålla dem motiverade. Så det blev ju mer ett samtal om motivation och hans syn på ledarskap. Och just långsiktigheten är någonting jag verkligen tar med sig. Han jobbar alltså i 8-10 års tänk, vilket ju är tämligen världsunikt, skulle jag gissa. Jag har inte supermycket belägg för det, men det tror jag. Och att långsiktighet, det är såklart svårt för en ungdomsledare att jobba med 10 års långsiktighet om man tar sig an ett pojk- eller flicklag, så att säga. Men att tänka förbi nästa match, nästa träning, utan att tänka ett lite längre perspektiv, det hoppas jag att många ledare, oavsett vilken nivå man är på, kan ta med sig för att vara bäst när det verkligen gäller. Och det kanske inte är nästa match eller nästa träning, det kanske är om 5 eller 10 eller 15 år.
Ja, och jag tycker, precis som vi har varit inne på i ett par andra avsnitt i våra reflektionsdel, att när det kommer till kritan så behöver det kanske inte vara så stor skillnad på elitidrott och breddidrott eller barn- och ungdomsidrott. Det är klart att man behöver skräddarsyra efter sin verksamhet lite mer, men vi är ju för att tänka långsiktigt inom alla delar, och jag tycker nästan tvärtom. Kan man tänka så här långsiktigt på elitnivå, där man kanske trodde, eller jag i alla fall trodde, att vi ska vinna nästa match och nästa tävling och nästa prestation ska vara tipptopp. Då kan man absolut tänka mer långsiktigt än vad vi gör inom barn- och ungdomsidrotten.
Ja, det är sant. Det är faktiskt klokt. I barn- och ungdomsidrotten är vi inte lika styrda av nästa resultat som ju faktiskt Westein och Daniel Ståhl och Fanny Rose Company är i viss mån. Sen tar jag också med mig det här han pratar om, att vad de ändå gör nu när det inte blir OS, när det inte blir friidrotts-EM, så får de hålla träningsläger som skulle vara i Kalifornien, får de hålla i Småland istället, med allt vad det innebär och inte innebär. Men att han också skickar med det här budskapet till tränare att just nu i de här tiderna så finns det kanske tid och möjlighet att prata och lära känna och diskutera med sina aktiva. För det är väl något vi alla hör ganska ofta, att tränare vill ha de här individuella samtalen och prata mål och resultatstyrning och så. Men man har inte tid och möjlighet, för att det tar ju väldigt mycket tid, framförallt om man har en stor lag eller en stor träningsgrupp, att prata mål och så. Men det kanske finns chans och möjlighet i nuläget, och det är det han skickar med, och det hoppas jag verkligen att det landar hos våra lyssnare som är tränare och ledare, att ta det här snacket med sina aktiva.
Ja, absolut. Och än så länge så är vi relativt förskonade. Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer gör att vi fortfarande kan bedriva träning för barn och unga. Och det här är ju just nu när vi spelar in, så att det kan ju komma att ändras. Så håll koll där på Folkhälsomyndighetens hemsida och på rf.se. Men då mycket av tävlingsverksamhet och stora arrangemang är inställda eller uppskjutna, så finns ju tid över, som du säger, att kunna gå ner på djupet och skapa verkligen en relation till sina utövare och jobba med den här gruppdynamiken som Westheim pratar om också. Att lägg tid på att prata om hur man vill ha det, vad man vill göra, och jobba med delaktighet med sina utövare helt enkelt. Och kan man inte träffas fysiskt, så finns ju digitala hjälpmedel i det här också.
Ja, och vi får verkligen möjlighet nu, om man ska se det så, att implementera utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Och som du var inne på, David, att de ställer om sina läger som skulle varit i USA eller i Turkiet har de haft tidigare, och så där, till Växjö. Det kanske kommer, det här läget kanske medför förändringar som också kommer leva kvar. Att man märker att det här gick jättebra, det här gav andra fördelar än vad vi kanske hade räknat med, att vi fick vara kvar på hemmaplan. Så det kanske ändras till viss del. Jag säger inte att man kanske slutar åka eller resa helt. Men han är ju själv inne på det, att det kostar ju en del och man måste kanske inte åka bort. Och även om det inte är för lyx, utan mer för motivation och inspiration, så kan det ju vara ett sätt att tänka till nu och känna, ja, men hur blev det här, och utvärderar vi den här säsongen, så kanske det är någonting vi tar med oss till framtiden också.
Ja, med de orden så tackar vi dig, David, och såklart Westheim för ett väldigt intressant samtal med flera rätt konkreta aspekter som alla ledare kan följa upp och lära sig någonting av. Så tack så mycket.
Tackar.
Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott, som görs av RF-SISU. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden, gör det enklast via vår Instagram-sida som heter likadant som podden, Här pågår föreningsidrott. Men du kan också mejla till oss på podd@rfsisu.se. Hoppas du tycker att dagens avsnitt har varit bra och att vi hörs igen nästa vecka.